Ska inte prata med Asta, vi ska inte prata med Gustav, utan ska vi prata med Bosse Anderberg. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur mår han idag?
Jättebra!
Har du landat efter helgen?
Ja, det har jag gjort. Man får ju njuta av de här dagarna när det är gott väder och så hålla sig inne när det regnar och blåser.
Vad har du för idrottsbakgrund?
Ja, jag är ju ingen handbollsspelare och ingen fotbollsspelare. Jag har inte boll nära mig. Men karate började jag. Jag började faktiskt med judo 67. Och då gjorde jag lumpen. Jag värvade mig. Och tränade judo och bröt ett bröstben. Så jag kunde inte fortsätta med judo. Men då började jag med karate. Och höll väl på fram till 72-73, då öppnade jag egen klubb i Skåne. Och då slutade jag faktiskt fightas där. Men jag gick väl en lite över 100 matcher. Har lite SM-medaljer i lag bland annat. Så det var en rolig tid. Tuff tid. Bra träning och god gemenskap. Och ja, det är en bra träning.
Men du fick till sist svart bälte?
Ja, men det tog 30 år till. Vi var ett gäng grabbar som träffades när jag var runt 60 där och sa att vi har nu, inte någon av oss har svart bälte och har hållit upp en karaten i så många år. Ska vi inte sätta igång igen? Jo, vi kan testa. Tre jugoslaver och jag. Så vi satte igång och bestämde oss att nu ska vi göra detta. Så vi berättade för vår tränare att vi är beredda att satsa stenhårt. Ja, sa han, då får ni jobba. Vi jobbar varje dag i ett halvår. Så får vi se hur det går. Och så gick vi upp och klarade det. Men det var tufft. Men jag ångrar inte det. För att det var när man vaknade på morgnarna och satte ner fötterna och slog hål på blåsorna under fötterna där. Och visste att man skulle dit på kvällen igen. Det var tufft. Men vi peppade varandra. Och det var ju en stor grej när vi väl klarade oss allihop. Vi hade en speciell karta som var avancerad som vi skulle ha som slutkarta. Då. Det är ju karta, det är när man gör en massa teknik och den heter Gijo Shosho. Nu kommer jag inte ihåg exakt om det är 54 eller 57 teknik och den är lång och väldigt avancerad. Och den körde vi stenhårt på hela tiden. Plus fight. Vi var tvungna att fightas. Och jag hade fått nya porslinständer så jag var ju livrädd för att få en smäll. Men vi lyckades till sist.
Och du har ju även lyckats med att sitta 25 år som speaker för HK Drott.
Ja, jag har haft den fördelen att få vara med där i 25 år. Ja.
Hur kom du in på det?
På den tiden, vi snackar 90-talet där, då hade jag ju börjat. Jag hade inte börjat med revy men jag spelade lite barnteater. Jag var konferensier på klädvisningar, jag var speaker på crossbanor och racingbanor och så vidare. Var glad för att snacka, har alltid varit det. Och lärde mig mickteknik, hur jag skulle hålla micken och det här va. Och så var en kille ifrån Drott som ringde mig och sa, skulle inte du kunna vara speaker här? Ja, jag kan komma dit. Jag hade ju varit där på 70-talet och tittat på Böna och alla de här gamla grabbarna. Så jag åkte dit och det såg likadant ut och det var samma tjej som stod i baren och allt det här. Och så sa de, vi har ju en speaker här då, Harplingar som sitter här, men ibland kan du hoppa in så här. Jajamän. Och så ringde de efter några veckor och sa, det kan du nu på lördag? Jajamän, visst kan jag det. Så jag kom dit, fick ett program och så presenterar du gästerna, läser innantill här och sen presenterar du något. Och sen drar vi igång. Ja, inga problem. Inga frågor. Nej, sa jag. Och så kom gästerna in och jag presenterade dem. Och så sa jag, nu kommer Drott, sa jag. Och då släckte de lampan. Det blev kolsvart. Jag hade inte någon chans i världen. Vad är detta? Jo, vi brukar inte släcka lampan. Okej. Okay. Då sitter den kille till vänster mig med en cigarettända och tar fram den. Så jag håller den framför programbladet där. Och för jag kände ju inte alla spelare. Jag visste ju en del va, men jag kände ju inte alla. Så den dagen har jag en ficklampa. Alltid i fickan. Har alltid haft det sen den dagen. Och för jag vet att rätt vad det är jag kommer in så släcker de lampan. Så jag har alltid det. Och det är ju inte alltid vi släcker, va? Men oftast gör man ju det. Sen har man ju lärt sig, alltså under de här åren, man lär ju sig spelare, så man behöver ju inte sitta och titta i programblad och sådana här grejer. Men man kan ju tänka så här, under de här 25 åren, där är rätt mycket spelare som har kommit och gått. Där är tränare som har kommit och gått och så vidare. Va?
Vilka är dina favoritspelare genom åren?
Jag har många. Men vissa människor sätter ju sina spår. Magnus Andersson till exempel, en av världens bästa handbollsspelare. Vi har Mattias Adjovi som kom hit från Stockholms klubb. Underbar kille. Vi fick hit en islänning, Gunnar Stein Jönsson. Kom hit en tjeck, Daniel Kube, som sen gick till Tyskland. Det är sådana här killar som har satt sina spår lite grann. Stenman fick vi hit. Magnus Persson var ju en stor spelare, han fortsätter, han är ju i Malmö idag. Så att det finns ju vissa tränare och vissa spelare som har satt sina... Jag kommer ihåg, jag har ju varit med om 3 guld. Jag kommer ihåg 0-1. Jag kommer inte ihåg varför, men vi saknade målvakt. Och då var det en göteborgare som var ledig som hette Anders Benjaminsson. Vi fick hit honom. Han stängde målet fullständigt, så vi tog guld det året. Och han hade ju slutat som målvakt egentligen, så han blev proffs i Grekland sen. Det är en sån där kille som man aldrig glömmer, en underbar människa liksom. Som vi chattar lite grann på Facebook än idag, han och jag. Men det finns vissa som har satt sina spår liksom. Och det är samma med styrelse, det finns vissa killar i styrelse som man har lärt känna under åren som har satt speciella spår liksom.
Vad betyder idrott för dig?
Allt. Jag brukar säga så här, jag har jobbat 25 år gratis. Jag skulle kunna ha haft en Ferrari för de pengarna. Men jag har ett stort hjärta för drott. Jag kommer ihåg drott sen när man bodde i Halmstad, för jag flyttade ju till Skåne 74. Va? Men Böna, Eina, ja, alla, Myran och Thomasson, och man kan räkna upp allihop. Det var ju något speciellt i Halmstad. Vi var duktiga, man kände alla spelarna, man mötte dem ute och så vidare. Det satte sina spår, och sen dess har det alltid varit drott liksom. Jag är HBK också, men det har inte blivit på samma vis. Drott har varit något väldigt speciellt. Alltså.
Kan du sätta det, vad det är som speciellt?
Ja, alltså handboll, till skillnad mot fotboll. Du kan gå till Örjans Vall och sitta 2x45 minuter och se ett mål. Här smäller det hela tiden. Plus att en handbollsspelare kan ge och ta en smäll och sen reser han sig upp och så hjälper han den andra upp. Det är lite speciellt med handboll. Det är tuffa killar, de har inga skydd, men de bankar på stenhårt och så reser de sig upp och så är de vänner igen. Va? Tittar man på italiensk, spansk fotboll idag så ligger de och kramar sig, va? För de har inte rört dem. Det är väl lite det som är skillnaden, tror jag, mellan fotboll och handboll. Plus att det är tempo. En match kan svänga blixtsnabbt, det är mycket psykologi i det. Va? Och nej, jag vet inte varför, men jag har aldrig varit en handbollsspelare själv. Jag har spelat lite i Kåpen och sådär, va, men det har alltid varit väldigt speciellt för mig, handboll. Alltså.
Om du tittar på dagens handboll och dåtidens handboll när du började som speaker, vad är skillnaden?
Snabbare, tuffare. Det är mycket tuffare. Men det har ju med att göra att killarna är mer tränade, mer grundtränade, längre, större, tyngre. Alltså, det är på gränsen idag när man sitter och tittar på EM här nu. Det är nästan på gränsen vad de klarar av, för det smäller mycket idag alltså. Så det är väl frågan om inte domarna får börja trycka lite grann där. Va? Men fortfarande är det ju så att det är ingen som gnäller. De bankar på varandra och sen är de vänner igen. Va? Och det är man imponerad av. Alltså.
Hur engagerad är du? Inte som speaker, för det vet vi att du är engagerad, men just att lever in i matchen.
Ja, det gör jag ju. Och ibland så tittar domaren på mig. Det har hänt. Och ibland skulle jag vilja säga någonting i micken, men jag måste vara neutral. Jag kan tycka ibland en utvisning, den här utvisningen är åt skogen, va? Men jag kan ju inte säga någonting om det. Jag måste vara neutral. Jag kan ju säg till publiken, kom igen, nu kör vi. Men jag säger inte, kom igen nu hejar vi på Halmstad. Utan jag måste vara neutral. Va? Och jag kan ju aldrig säga något dumt om domarna eller något sånt där. Utan man måste tänka sig för. Men visst, man lever in i det ibland. Men ibland så får man ju knipa käft. Alltså, det är ju bara så.
Om du skulle få ranka 3 höjdpunkter i idrottshistoria eller under din tid?
Ja, som sagt, jag sa innan att jag har varit med om 3 guld. Och guldet i Kristianstad 2013, förlåt, inte mot Kristianstad 2013 i Göteborg var ett extremt guld. När Jörgen Persson skickade in bollen i mål så blev det tyst. Ingen fattade någon i publiken, varken Kristianstad eller vi. Vem fan vann egentligen? Vann Drott eller? Det blev tyst alltså. Det var extremt alltså. Sen är det ju... vi har ju varit nere i skiten och vänt, det vet ju alla. Och när vi gick upp till ettan här va, och när... Nu vet vi ju inte hur det går med allsvenskan, men det kanske är ett år för tidigt. Men den stora höjdpunkten för mig, det kommer att bli den dagen Drott går upp i högsta serien. Och jag hoppas att jag blir så gammal så att jag får vara med om detta. Och kanske till och med sitta som speaker den dagen. Det är den stora drömmen. Och det är väl det som driver mig idag. Att jag vill se det här goa gänget bygga på sig år och bygga på sig muskler. Och verkligen komma upp och komma till den högsta serien. Det kommer ta tid. Men den dagen vill jag uppleva. Och det tror jag skulle bli i så fall den största höjdpunkten.
Är det där du vill avsluta efter det i så fall?
Ja, om inte det blir innan. Jag menar, jag sitter ju där för att jag känner att tränare och spelarna vill det. Och jag fortfarande känner att jag hänger med. Men det kan komma en dag när de säger att vi skulle nog behöva någon annan. Då är det ju dags att stiga av. Men än så länge så känner jag att jag hänger med. Va? Och att jag har spelarna och tränarnas förtroende, va? För att sitta där. Det händer ju ibland att jag inte är där och då hör de av sig direkt. Varför var du inte där? Kommer du igen? Eller? Och det värmer ju. Det känns ju gott. Va? Plus att vi är ju ett gott gäng som jobbar. Jag brukar säga... Jag har jobbat gratis som speaker i 25 år. Jo, men det gör ju alla andra också. Jag menar, alla dessa människor i den här kommittén som jobbar, bär fram stolar, hänger upp flaggor och bakar och serverar kaffe, tar biljetter och säljer crispy och alla. Vi är ett jättegäng. Alla jobbar ju gratis. Det enda som har betalt idag är ju sekretariatet och domarna i stort sett. Va? Och så att det är inget man tänker på. Utan vi är ett gott gäng, vi trivs ihop och jag tror att all idrott idag hänger på att jobba ideellt. Att vi är många som jobbar. Och så har det ju alltid varit. Det är svårare idag, men fortfarande så är det ju folk som ställer upp.
Du har varit med om glansdagarna. Vi var lite inne på det när det gick ut för Drott. Mm. Hur tog du det som har det här drotthjärtat?
Ja, det har ju gjort ont. Man såg, nu kommer jag ihåg alla förlusterna då. Men när vi ramlade ut och ingenting stämde och det var tufft alltså. Man var ju ledsen när man åkte hem efteråt i bilen och man såg hur det lutade. Det fanns liksom, där fanns inga pengar, där fanns liksom inte något att bygga på och det var tufft att få in nytt folk i styrelsen och så vidare. Så då hoppade jag med i styrelsen också för att jag visste att nu är det av med kostym och slips och vit skjorta, utan nu är det en Helly Hansen tröja som gäller, va, på alla, och alla måste börja jobba och hålla ihop. Jag kommer ihåg ett av de första mötena vi hade. Vi satt på arenahallen och då var det en som räckte upp handen och sa: vi behöver inte ha detta mötet för jag tycker vi går i konkurs, sa han. Jag kommer ihåg, jag vände mig om och sa: jag vill inte höra ett sånt uttalande till, för vi sitter på andra våningen. Är det en till som säger det så åker han ut genom fönstret. För glöm det. Vi har ett ansvar mot tjejerna som ligger i en hög serie. Vi har ett ansvar mot alla de här gubbarna som en dag, en gång i tiden, 36 eller vad det var, som startade Drott. Vi har ett ansvar och vi är fortfarande ett namn. Vi måste jobba. Vi ska inte gå i konkurs. Vi ska jobba oss ur detta och ta oss upp. Va? Och det har ju lyckats. Vi är ju på gång. Vi har ett gott gäng idag, unga grabbar. god tränare eller tränare, när vi har ju mer än en, men framförallt Johan vill jag hålla fram, underbar människa som har, för han säger så här att grabbarna i laget tjänar inga pengar, men de ska trivas och ha roligt, och det har han lyckats med, och det är viktigt. Det ska vara ett gott gäng, de ska hålla ihop och de ska tycka att detta är jätteroligt. För de tjänar ingenting, men de ska ändå lägga ner alla dess timmarna. Och han har fått ihop det, och det är tack vare det som vi når framgångar idag. Och når vi framgångar, då kommer sponsorerna. Det blir lättare att få ihop det. För att skulle vi nu gå, om vi skulle gå upp till Allsvenska, vi ligger på kvalplats, då måste vi ha in mer pengar. Då måste vi skriva kontrakt med varenda spelare, och det fordras pengar både här och där. Resorna tror jag inte blir mycket längre, men det kommer att kosta mer. Och då, men jag tror Halmstad, vi fortfarande har Åker Drott ett namn, och jag tror Halmstadborna, hade vi gått upp i Allsvenskan, så tror jag det hade lossnat rent sponsormässigt också faktiskt. Jag tror det.
Hur viktigt är, vi har pratat mycket om herrarna här nu. Mm. Vi har ju damlaget också.
Absolut.
Och hur viktigt var det att de låg på den platsen när det såg som mörkast ut?
Jag tror det var väldigt viktigt. För det var det som höll upp alltihop. Sen är det inte bara herrar och damer. Vi har ungdomarna. Jag menar, kommer jag till en sponsor idag och säger, kan du sätta ditt namn på tjejerna och killarna? Ja, då är han så där. Men får han sätta sitt namn på alla ungdomarna, då är han med. Så att det är ju ungdomarna, och det är ju de som är coming, va? Det är ju ungdomarna idag. Du kan ju peka ut flera stycken ungdomar idag som är födda 2003 och 2004, 2005, som det här kommer kanske inte bli en bra spelare. Och det är ju det som gör att vi behöver den här ungdomarna som kommer underifrån, för vi kan, det kommer inte att dröja innan vi kan köpa in spelare. Och sen är det ju också att ska vi få folk på i arenan som tittar, så ska det vara att folk känner igen de här hamstertjejerna eller hamsterkillarna. Det är inte att det kommer en kille från Stockholm eller Malmö eller något sånt, utan det är hamsterfolk. Det är ju det som vi levde på 70-talet på, att det var hamsterfolk. Okej, det kommer väl alltid någon utifrån, men kom de utifrån så blev det hamsterfolk av dem. För alla, du kunde gå ut till vem som helst i Halmstad och säga, kan du räkna upp hela Drott? Så kunde de det. Idag tror jag inte de kan mer än kanske ett par, tre spelare.
Varför är det så, tror du?
Ja, jag ser ju, om jag går till Örjans Vall idag, så vill jag också ha det där att jag, hans pappa känner jag och så vidare, så vidare. Att jag har en viss, att jag känner till de här killarna. Där kommer en killa från Afrika och från andra städer i Sverige och så vidare. Det är väl okej om de är bra och så, men det blir inte samma grej. Jag vill ha de här Håkan Svenssons grabb i laget, va? Och veta att det är en hamsterkille och så vidare. Då känns det bra. Och jag tror mycket av publik, både i handboll och fotboll, vill ha det. Att de har en viss kännedom om de som är på plan. Och därför tror jag det är bra om det då kommer folk underifrån. För att vi behöver ju klart nya människor som kommer in i Drott för varje år. Och kommer det då härifrån vårt eget gäng, så då bygger vi publik också. Absolut.
Hur viktigt är det att behålla de här talangfulla spelarna? Vi har ju en Sivertsson till exempel. Hur viktigt är det?
Ekstrand och Sivertsson, ja, vi har fler. Emil i mål och så vidare. Ja, det är jätteviktigt. Och jag har ju full förståelse för, om inte det är någon skola som vinner de här i Halmstad, när de ringer från Anderstorp eller Varberg eller vad de nu ringer från och säger du får 5000 i månaden här, att de tar chansen. Det är bara hoppas att de också har, som jag, ett hjärta för Drott, va? Så länge som möjligt. Jag förstår ju att flera av de här killarna, om de får fortsätta utvecklas som de har gjort hittills, så blir det ju proffs av de här. Men de kan åtminstone ge några år i Drott. Och det är ju samma, det jag har en dröm om, det är att, för vi har ju faktiskt två fulla A-lag ute i Sverige och Europa. Att kommer vi upp till Allsvenskan, så kommer kanske någon tänka att jag ska avsluta mina sista år i Drott, och så får vi någon hemvändare som blir pappa i laget. Och skulle vi få en eller två sådana, det kan ju göra ett helt lag. Och det är ju min dröm att vi får hem, jag ska inte säga någon namn, men jag har ju lite grann drömmar om att vi ska få hem någon sån kanske redan nästa år. Och sen får vi ju släppa, jag menar, de här killarna som är så bra, de kommer ju till att dra iväg ändå. Det är bara att hoppas att åtminstone nästa år att vi får behålla, för sen kommer det nya underifrån och så vidare. Va?
Och så någon hemvändare där?
Ja, hon blev pappa i laget.
En fråga. Det svåraste namnet du har uttalat?
Uff, ja. Vi var en Champions League-match. Vi mötte ett polskt lag. Jag har ju varit speaker på många landskamp också. Det har inte varit några problem, så tycker jag. Men vi hade ett polskt lag. Och jag kommer ihåg Ingmar Petsson, Mr. Drott. Han kom och satte sig jämte mig. Han sa, jag ska hjälpa dem med uttal. För det var omöjligt. Alltså det var... Jag fattar inte. Jag kommer ihåg... Jag har aldrig någonsin blivit nämnd i Halmstad-tidningen, Hallandsposten, som att jag har varit dålig eller bra speaker och sånt. De har aldrig nämnt mig. Men den gången gjorde de det. Och det var Jörgen som skrev att den här polacken som gjorde 8 mål, han hade 8 olika namn varje gång jag sa hans namn. Och det var omöjligt alltså. Jag funderade faktiskt på att döpa han till Kurt eller något sånt. För det var omöjligt att uttala. Och det är ju ett problem idag. Vi har ju mycket invandrarnamn, va? Men det jugoslaviska namn är rätt så lätt. Men sen finns det polska namn och lite annat. Men jag brukar göra så att jag går fram till bänken och säger, hur vill ni att jag ska uttala detta namnet så det blir rätt, va? Så inte de kommer efter och sådär, va, och säger någonting. Utan jag vill att det ska bli rätt, va? Men för det är ju alltid ett par tre namn som man måste lära sig. Men polska namn, det var tufft.
Vad är Drott om 10 år?
Om 10 år är vi ett etablerat elitlag. Garanterat. Det är en tradition i Halmstad med handboll. Och sen får det komma hur många nya idrotter som helst med innebandy och volleyboll och allt det här. Och visst, jag önskar ju dem framgång också, både i volleyboll. Vi ser nu på Hammers, det går jättebra för dem. Och man önskar dem all lycka och att vi kan hjälpas åt alla de här föreningarna. Men om 10 år, då är Drott ett etablerat elitserielag. Kanske ett topplag igen, där vi kanske till och med får spela final mot RIK igen, som det var förr i tiden, flera gånger.
Är vi både topplag på damer här?
Det hoppas man ju. Tjejerna har ju det tufft nu. Det är ju ingenting som säger att de ska gå upp ytterligare en serie, inte än så länge i alla fall. Men de är duktiga och får mer och mer publik på dammatcherna också. Tittar man på landslaget till exempel. Så att det är ingen som säger att killarna ska vara bättre och dra mer publik än damerna idag. Va? Så att det är bara hoppas att vi kan vara kvar. Men det är ju samma där, det är pengar. Att vi får behålla de här tjejerna, få in någon enstaka tillbaka eller kommer någon ny. Och det är Magnus där som jobbar med dem idag, va? Och det är bara att hoppas att de får vara kvar.
Ännu en med drotthjärta?
Absolut, jättestort hjärta.
Vad önskar du dig mest när det gäller inför drott?
Jag önskar mig att vi får behålla ett par, tre, kanske 4 spelare som har stuckit ut och som är väldigt unga. Att de... inte ha för brått idag och sticka iväg och sitta på bänken i Kristianstad eller något sånt, utan att de stannar kvar och spelar här tills de är mogna. Det är ju mycket så det här idag, att de ska ha en agent, och agenten tjänar ju ingenting från att han sticker någon annanstans, va? Utan det håller tummarna för att de stannar kvar något år till idrott tills de har blivit riktigt, riktigt bra och kan slippa sitta på bänken i ett stort lag, utan verkligen få spela.
Varför ska publiken komma och se damerna och herr i handboll?
Det är för att vi är på väg uppåt ju. Åtminstone killarna är på väg uppåt, men samtidigt så behöver ju tjejerna stöd också för att kunna stanna kvar. Och det är ju så här idag att vi har ju inte full arena. Nu ska vi ha den 29 här, va? Men det är ju rätt så mycket folk på läktarna idag, och kan man då som speaker få igång publiken, få lite tryck. För det ska ju vara skillnad att spela hemma och borta. Det ska vara skillnad alltså. Och därför, det är ju mycket som hänger på spiken här, att för att verkligen få igång publiken. Och att spelarna är med också och jobbar åt det här, va? Så att man piskar på hela tiden på ett litet fint sätt. Så att publiken trivs. Sen ska det hända saker runt omkring också. Det är frisbee och det är halva potten och det ska vara kakor och läsk och kaffe och tjejerna bakar och håller på. Det ska vara mycket runt omkring som funkar också, så att folk trivs liksom.
Saknar du Apberget?
Ja, alltså det var ju tryck när de kom och med trummor och allt det här. Och visst, sen är det ju det att det är inte alla som tycker om det. Vi har ju mycket äldre folk som säger ni får inte spela för högt och helst inte några trummor och sånt. Men ska vi få dit ungdomarna, då ska det svänga och det ska bankas och det ska höras. Alltså. Så är det.